Ska jag säga samma sak en gång till? Härligt att få fira gudstjänst tillsammans med er. Jag har ju förmånen att få resa runt lite grann. Och för er som inte känner mig då, så har jag en resande tjänst för ett nätverk som heter Älska Norrland. Vi har ju 80 pingstförsamlingar här uppe i norr. Och för några år sedan så bestämde de att de ville anställa en resursperson för det nätverket, och då föll lotten på mig. Förra söndagen då var jag först i Arvidsjaur, och där jobbar vi ju med en församlingsplantering eller omstart. Och tack för att ni i Ursviken och Brukskyrkan verkligen är med och stöttar det arbetet, för att det är helt avgörande att vi får stöttning och hjälp för det utifrån, så att vi kan ha Håkan och Katrin som jobbar där. Katrin är ju anställd 25% för att jobba mot Arvidsjaur. Och förra söndagen var vi någonstans mellan 25-30 personer på gudstjänsten där, när jag var där. Och utav dem då så är, säg 5-6 medlemmar. Så att, och resten är nya människor som vi hela tiden kommer i kontakt med. Så det är jätteroligt. Sen efter det så for jag till en helt ny plats där jag aldrig har varit förut, som heter Vistträsk. Hur många har varit i Vistträsk? Ja, det är några. Hur många vet vart Vistträsk ligger? Någon. Okej, det ligger alltså i Älvsbyns kommun, ett par mil utanför Älvsbyn. Och där finns det en liten IFK, Evangeliska Frikyrka församling. En härlig församling mitt ute på vischan där. Ungefär 25 medlemmar i blandade åldrar, och vilken härlig lovsång det var, och vilken fräsch kyrka de hade, och vilken härlig trosatmosfär. Ja, oj. Ja, och där fick jag möta den där härliga församlingen fylld av tro och helig ande och inspiration. Det var så roligt. Och så är vi i Ursviken idag. Härligt. Jag vill läsa ifrån första Mosebok 32. Första Mosebok 32 kapitlet. Där läser vi ifrån vers 22. Första Mosebok kapitel 32, vers 22. Men Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabboks vadställe. Han tog dem och förde dem över bäckravinen tillsammans med allt annat han ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till gryningen kom. Och när han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden, så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sa: släpp mig, för gryningen är här. Men Jakob svarade: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sa han till honom: vad är ditt namn? Han svarade: Jakob. Han sa: du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade: låt mig få veta ditt namn. Han svarade: varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Peniel, för han tänkte: Jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. När han hade kommit förbi Penuel såg han solen gå upp och han haltade på höften. Därför äter Israels barn än idag inte höftsenan som ligger på höftleden, eftersom han slog Jakob på höftleden och på höftsenan. Ja, här möter vi ju en brottningskamp. Är det någon som har hållit på med brottning någon gång? Här har vi en brottare. Ingen sumobrottare i alla fall, det ser jag. Nej, men jag har ju inte hållit på med brottning. Jag har bara hållit på med bollsporter i mitt liv. Men faktiskt en sport som inte har med boll höll jag på med ett halvår i min ungdom. Och det var boxning. Ja. Men jag slutade med boxning när de började reta mig för korsordet. Korsordet kanske du funderar. Jo, det var nämligen så att när jag boxade så var det lodrätt in, vågrätt ut. Ungefär så såg mina matcher ut. Så därför fick jag namnet korsordet. Nej, boxning var inget för mig. Jag var alldeles för feg. Det gjorde så ont i näsan. När man inte liksom lyckades hålla garden uppe. Hur den är, även om vi inte liksom har pysslat med vanliga brottningskamper eller boxningskamper, så tror jag att vi någon gång under livet, eller att vi kommer att få brottas med olika saker i våra liv. Och kanske du är mitt i en brottningskamp just nu. Vad vet jag? När jag tänker tillbaka på mitt liv så kan jag se att det finns ganska tydliga såna här brottningskamper som man har fått passerat. Och vad kan vi lära oss av den här texten när vi är i en brottningskamp, eller att ha det som en förberedelse om vi kommer i en brottningskamp framöver? Ja, men det finns några saker här som jag skulle vilja få lyfta upp som goda lärdomar för oss att ta med oss. Brottningskamper, det kan ju vara både mot Gud och mot den onde. Och ibland så kan det vara vanliga brottningskamper mot det som hör livet till bara. Vi behöver inte blanda in varken Gud eller djävul i olika saker, utan vi lever här på jorden och då genomgår vi en del brottningskamper. Jag har en brottningskamp just nu, vet ni vad det är? Det är att nästa lördag fyller jag 60 år. Ja. Och det är en brottningskamp. Vart tog livet vägen? Ja. Och det kan man fundera på. Och ibland kan man känna. Jag kan känna den brottningskampen liksom i mitt eget liv. Så här, vad blev det av livet? Det gick så otroligt fort. Nu står inte jag och håller en parentation över mig själv. För jag kanske har någon dag kvar, jag vet inte. Men ändå, det känns otroligt att man har liksom nått 60 år. Jag kommer ihåg när jag välkomnades i Dorotea och efter några år liksom de la händerna på mig och avskilde mig som föreståndare. Jag var Sveriges och pingströrelsens yngste föreståndare. Och nu är jag snart den äldste. Ja, för nu börjar man liksom sluta i min ålder och så här va. Ja. Och man tycker, ja men det var bara i förrgår. Så har det bara svishat till liksom, så har 40 år bara så. Ja, det är helt otroligt. Och det där kan man ibland liksom känna. Jag kan känna en brottningskamp med mitt liv. Man ser tillbaka och så utvärderar man lite grann. Och så kan man känna, ja, en del blev bra. En del saker kanske jag kunde ha gjort lite annorlunda. Eller kanske ha satsat på lite andra grejer. Kanske lagt lite mer krut och tid på några andra innehåll liksom i livet. Ja. Jag vet inte, ni kanske inte, men det kan vara en brottningskamp för mig. Och jag vill bara säga så här att när man brottas med Gud, vilket vi ser i den här texten att Jakob gör, så är det alltid en positiv brottningskamp. Därför att Gud vill alltid ditt och mitt bästa. Till skillnad när vi brottas med djävulen, så vet vi att han bara vill stjäla, slakta och förgöra. Och den brottningskampen med den onde, den ska vi egentligen vara rädd för. Och på något sätt hålla så långt borta det bara går. Medan brottningskampen med Gud alltid är någonting positivt. Därför att han vill tillväxt och framgång i ditt och mitt liv. Och det kommer vi att se i den här texten. Den svåraste brottningskampen tycker jag i mitt eget liv, det har varit förändringsprocesser. När jag känner liksom att Gud vill ytterligare något steg med mitt liv. Någon sa så här, alla vill förändring, men ingen vill förändras. Och det ligger så mycket i det. Och det ligger det i mitt eget liv. Jag skulle vilja att så mycket runt omkring såg annorlunda ut, förändrades. Men vill jag själv vara en del utav den förändringen? Är jag beredd liksom att ta steg, att kanske lämna en del saker som fram till nu har betytt väldigt mycket eller har ett stort inflytande i mitt liv för att få vara med och se en förändring? Ja, där finns en brottningskamp. Skulle vi vilja i brukskyrkan här få se ett ännu större blomstrande tonårs- och ungdomsarbete? Ja, men jag tror att alla skulle säga ja till det. Men är du och jag beredd att förändras på det sättet att jag offrar bäst i test på fredagar? Eller myskvällen med gumman, eller fångarna på fortet, eller vad det nu är som upptar de där kvällarna när ungdomarna samlas och många gånger ropar efter, var finns de vuxna som vill vara med? Kanske inte ett bekymmer i brukskyrkan, men det är det in i stan i alla fall. Och det är det i massor utav våra församlingar. Där vi överlåter ett tonårsarbete när människor är i sina viktigaste år till nyrekryterade ungdomspastorer. Som står där i en tuff miljö 20-21 år gammal och ska försöka ha svar och vägleda tonåringar som bär på några utav de mest svåra frågor som vi bara går igenom som människor i brytningsåren från barndom till vuxenliv. De frågorna överlämnar vi till de yngsta i våra predikantkårer. Inget fel om det, utan det finns ju självklart en tanke bakom att försöka leva och vara så nära som det bara går en tonåring, både i tid och erfarenhet och kulturellt tänkande självklart. Men vi får inte överge dem. Vi måste som vuxna finnas där, och vill vi det? Så brottningskamper i förändringsarbetet. Hur många av er här, och nu lägger jag ingen skuld utan det är bara en fråga. Hur många av er här känner, det finns ytterligare en utveckling i mitt andliga liv? Eller, ingen bekännelseväckelse här nu. Den kan vi ta sen, du får jättegärna räcka din hand. Utan jag tror att vi allesammans känner att jag är inte riktigt fullkomligt färdig än med min andliga tillväxt och utveckling. Utan det finns fortfarande steg. Ja. Och känner du och jag då att för att ta de där stegen så är jag beredd att göra en förändring. Jag är beredd att gå in i den brottningskampen som det handlar om att ta de där stegen. Och att låta någonting annat kanske i mitt liv få stå tillbaka. Och jag tycker att när jag läser om Jakob här så känner jag igen mig i så många bitar ifrån mitt eget liv och brottningskamper som har varit. Det var det brottningskamper med konkreta frestelser som djävulen har liksom ställt i min väg. Det var det frestelser om att ge upp, att lägga av. När det har varit tungt och motigt och man inte har sett de stora segrarna och de stora resultaten. När man har läst årsberättelsen och sett att ja, det blev inte som man hade tänkt. Församlingen har inte vuxit. Låt oss gå till texten. Då står det så här. Men Jakob steg upp. Där började. Ett handlingsord. Att vill man förändras, vill man ta ett steg, så handlar det om att resa. Säg att stiga upp, att visa, nu vill jag ta ett steg. Vet du, det är väldigt svårt att ta ett steg så länge man sitter kvar. Prova där du sitter nu. Ja visst, du kan ju ta ett steg, men du tar inte ett steg utan du sitter och stampar bara. Va? Eller kommer du någonstans? Nej. Men däremot när vi stiger upp och tar ett steg, märker du, det blir en skillnad. Vi sätts i rörelse. Vi rör oss framåt. Så här handlar det om att gå ifrån tanke till handling. Att gå ifrån dröm och vision till ett steg mot drömmens verklighet, förverkligande. Och jag gillar ju, var det Armstrong som sa när han kom på månen? Vad var det han sa? Kommer ni ihåg? Ett litet steg för människan men ett stort steg för mänskligheten ungefär. Någonting så va? Ja. Så vet, även den längsta resan börjar med det första steget. Även den längsta resan börjar med det första steget. Vi fortsätter i texten, så står det så här. Men Jakob steg upp samma natt. Ja, men det är väl lite typiskt så där att när brottningskampen kommer så känns det som natt och mörkt. Det blir mörkt. Och kanske du har dina största brottningskamper rent fysiskt när det är natt. Så har det varit många gånger för mig. När jag inte kan somna, vilket är ganska vanligt, senast i natt, kunde jag inte sova. Och då ligger man där och man vrider sig och vänder och ena stunden ber man till Gud och andra stunden så ligger man och funderar och nästa stund så kommer en tankebyggnad som man försöker att kasta bort och fjärde stunden så börjar man räkna får och i natt då tänkte jag, nej men nu ska jag inte räkna får, nu varierar jag, men jag räknar hundar. Så i natt då räknade jag hundar. Men, ja. Och så kommer man på sig, nej men nu har jag ju slutat räkna hundar. Och då vet man inte, slumrade jag till och vakna igen? Eller vad var det? Fortang? Ja, men du vet, man håller på och brottas där. Ja. Och då, när det är den här natten, inte bara fysiskt, utan det känns ganska mörkt när man är i den där brottningskampen. Jag hör få människor som säger, jag brottades. Och vet du, det var så ljust och härligt runt omkring när jag brottades. Nej, utan man hör ofta tvärs om va. Det blev så mörkt i mitt liv under den där brottningskampen. Och så blev det för Jakob också. Så du som är eller kommer i en brottningskamp, du ska veta att du är inte konstig. Utan det hör brottningskampen till på något sätt. Att det är som ljuset släcks ner. Och man ser liksom inte strålglansen alltid ifrån Kristi härlighet över våra liv. Utan någonting skymmer det där. Vad är det som händer när Jesus dör på korset? Det blir mörkt. Just det. I mänskligheten och historiens största brottningskamp så blir det också mörkt för Jesus och för hela världen. Så du är inte unik och ensam om du upplever att det känns mörkt i din brottningskamp. Så står det så här, vi fortsätter och hittar erfarenheter. Vers 24. Jakob blev ensam kvar. Är inte det lite typiskt också? Ensamheten i brottningskampen. Tänk om jag hade någon. Vet du, det är därför som det finns någonting som heter jourhavande medmänniska. Jourhavande präst eller pastor. Därför att kyrkans erfarenhet är och vet att när människor hamnar i sina brottningskamper så känner man sig oerhört ensam. Och därför så har man byggt upp möjligheter och ett nätverk för att motverka det. Vet du hur många människor som har brottats med själva livet att fortsätta orka leva som ändå har räddats till livet? Genom jourhavande medmänniska, jourhavande präst. Att det har funnits någon människa som jag har kunnat kontakta. Som har kunnat tala ett tröstens ord in. Som har kunnat ge hjälp in i livet. Kampen, den kan man bara gå själv. Jag kan inte överlåta kampen och brottningen till någon annan. Utan jag måste gå den, för ingen kamp, ingen seger. Och när vi läser den här texten och vi som känner lite runt omkring så vet vi ju här att Jakob, han ville på något sätt, han ville ta kampen men han ville också slippa den. Han försöker liksom att möta Esau, sin bror här nu som han har liksom lurat och bedragit. Som han ska in och möta och ansikte mot ansikte. Så försöker han att skicka lite budbärare före och skicka med lite mutor. För att egentligen slippa att själv gå ansikte mot ansikte som en första relation och kontakt med sin egen bror. Vet du, jag känner också igen mig i det där. Ibland när jag är lite osäker på var jag har människor. Så är det inte alltid att jag själv tar den där första kontakten. Utan ibland kan jag gå lite omvägar och så frågar jag dig, du, hur är det med Rickard? Jag skulle egentligen vilja gå till Rickard själv, men jag går via dig. Och så frågar, hur är det? Det är inte värst, va? Visst är han arg på mig? Ja, ja du är. Jaha, alltså, det visste jag inte. Så du vet, vi är inte annorlunda. Utan vi är ganska lika, va? Vi förhör oss om läget innan vi går. Ja. Och Jakob gör detsamma. Så vi kan känna den där ensamheten. Det är då det är så fantastiskt att få vara en del av Guds församling. Därför att kampen, den måste vi gå. Brottningen, den måste vi gå själva. Men det är en helt avgörande match om man får gå den på bortaplan eller om man får gå den på hemmaplan. Att få gå en brottningskamp med livet mitt i församlingens gemenskap, Det betyder ju kanske inte att jag gör den alltid här uppe på scenen så alla ser min brottningskamp. Men jag är ju en del utav församlingen. Och att tänka att ibland liksom kunna få lägga fram det som ett bönämne eller ett rop på hjälp. Jag är i en brottningskamp just nu. Kan ni be för mig? Och få känna liksom då att det finns en hel stab av människor som finns till mitt förfogande. Därför att jag finns på hemmaplan. Här på hemmaplan så finns det materialförvaltare, här finns det coacher, här finns det mentorer, här finns det massörer, här finns en hel stab utav människor. I församlingen så finns det förebedjare, här finns det själavårdare, här finns det pastorer, här finns det herdar, här finns det människor med äldste erfarenhet, här finns det människor med erfarenhet överhuvudtaget utav livet. Och tänk att få vara på hemmaplan och gå sin brottningskamp och veta att här hejar alla på mig. Ja. På bortaplan hejar ingen på dig, utan där hejar de på motståndaren. Men på hemmaplan vill de heja på dig och vill att det ska gå bra och att du ska få lyckas. Jag vet inte om ni hörde talas om den här killen som var med i längdhoppstävlingen. Och han lyckades vinna den där längdhoppstävlingen. Och så kom stunden när det var prisutdelning och han skulle få guldmedaljen. Så han kommer fram där till prisutdelaren och prisutdelaren tar den här guldmedaljen och ska... Men då säger han, nej, jag kan inte ta emot den. Jaså, säger prisutdelaren. Varför det då? Nej, jag har fuskat. Nej, har du fuskat? Ja, säger grabben. Nej, men det tror vi inte. Du har gjort lika många hopp som alla andra och vi har tittat noga här på plankan så det var inget övertramp när du hoppade så jag kan inte se att du har fuskat. Jo, jag har fuskat, säger pojken. Ja, men kan du berätta på vilket sätt du har fuskat? Jo, sa han. Jag bad till Gud innan jag hoppade. Ja. Och vet du, det fusket är tillåtet fusk. Ja. Både för dig som är i brottningskampen och för oss som församling som står vid sidan och tittar på människor som brottas. Det är tillåtet att fuska. Det är tillåtet att be till Gud. För situationer och varandra. När vi får något av Gud så får vi ju det av en som känner vårt innersta. Och som känner våra motiv. En som känner och vet om vi fuskar. Och då menar jag inte bara genom bönen. Utan det kan ju vara att vi vill gå lite genvägar. När Jesus hänger på Golgata kors så ropar han, min Gud, varför har du övergett mig? Det bibelordet fick jag i mitt öra utav Gud i Stockholm 1996 i telefonen. Jag var på predikantveckan och det var innan mobilernas telefontid liksom. Och man fick ett upprop, Roland Pettersson har telefon eller ska kontakta växeln om man fick ett meddelande. Och jag fick ett sånt. Och jag gick dit. Och då hade min faster ifrån Hudiksvall ringt och berättat och skickat en hälsning att jag skulle ringa upp henne. Och jag gjorde det och hon berättade att min pappa var försvunnen. Och de hade varit ute och letat och inte hittat honom. Då när jag står och pratar med min faste där så kommer det bibelordet in i min tanke. Min Gud, varför har du övergett mig? Varför fick jag det bibelordet? Jo, därför att Jesus säger det till sin far. Pappa, pappa. Varför har du övergett mig? Det var samma så med min far. Han övergav mig när jag föddes och försvann helt ur bilden. Och jag träffade honom 3 gånger. 7 månader senare så hittade en orienterare honom i skogen. Och jag fick ha det bibelordet när min faster frågar: Rolle, kan du tänka dig att ha begravningen efter din pappa? Ja, det kan jag, för jag har redan bibelordet. Jag har haft det i 7 månader, vad jag ska ha för utgångsord. Och att få citera det bibelordet inför mina 4 äldre syskon som hade mer minnen utav den dagen pappa inte längre kom hem. Och att få känna liksom hur det var så helt profetiskt in exakt i hur mina äldre syskon kände det. Pappa, pappa, varför övergav du oss? Att få höra till Johnny som är 6 år äldre. När han berättar att han sitter på filten hemma. Och väntar att pappa ska komma hem efter jobbet. Och han inte gör det. Och han aldrig får reda på: pappa, varför övergav du oss? Det är ensamt ibland. Och till och med Jesus har prövat på hur det är när det är ensamt. Till och med Jesus har prövat på hur det är att bli övergiven av sin far. Nu var det ju inte så att Gud övergav Jesus. Utan det var ju på det sättet att Jesus vid det tillfället drabbas utav all mänsklighetens synd på korset. Och Jesus som aldrig hade erfarenhet tidigare av egen synd får känna hur det är att vara människa. När synden hamnar i vägen för min Guds relation. Kanske det som ibland är en utav våra brottningskamper. När jag brottas med synden i mitt liv. Vi går vidare. Så står det att han brottades hela natten. Släpp mig, för gryningen är här. Ibland tar en brottningskamp en hel natt. Det kan ta en tid. Det är inte alltid en snabb fix. För oss i vår moderna tid så är det otroligt frustrerande att behöva vänta ibland. Därför att vi vill ju utrota ordet väntan. Vi klarar ju inte av när datorn liksom och mobiltelefonen, när det kommer upp en rund ring så där som liksom betyder att ja, jag får vänta lite grann va. Den liksom laggar, heter det så? Det liksom laggar va? Och man håller ju på att bli helt tokig för ett par sekunder. Va? Vi klarar ju inte av att vänta att maten ska bli färdig. Utan vi vill ju ha snabb mat. Eller hur? Vi vill ju använda mikron. När min fru fyllde 30 år, då kom jag på en jättebra idé. Hon ska få en mikro i födelsedagspresent. Kära gubbar, det är inget födelsedagstips. Absolut inte. För när tjejer fyller år så ska det vara något personligt, det har jag lärt mig. Det ska inte vara en dammsugare eller en elvisp eller en mikro eller någonting som hör till det gemensamma. Men det hade inte jag fattat då. Jag var ju bara 26 år när de fyllde 30 år. Ja. Men det lärde jag mig då. Mm. Och då sa hon så här, det första orden när hon fick mikron: den kan du bära tillbaka. Det var det första, vet du. Den kan du bära tillbaka. Mm. Men det blev inte så. Utan hon har nästan sen nött ut den mikron. Men du vet, det ska gå snabbt. Vi kan ju inte sitta på ett tåg hur länge. Vi måste ju uppfinna snabba tåg. X2000, och nu heter det väl snart X10000, vad vet jag. Ja. Alltså det måste, vi måste utrota väntan. Vi kan ju inte vänta, grabbar, tills vi blir 15 år och får köra moppe. Det måste vi ju få börja med när vi är 13. Eller 14, va? Vi kan ju inte vänta med tills vi blir 18 år, utan vi måste ju uppfinna någonting som heter EPA-traktorer så att vi får köra redan när vi är 16 eller 15 eller vad är det? Ja. Ja. Nej, men vi vill bli av med väntan. Och samtidigt så finns det processer i våra liv som inte går att bli av med, utan det måste få ta sin tid. Och brottningskampen ibland måste få ta sin tid. Jag måste gå alla ronder. I Lukas 18:7 står det så här: ska då inte Gud låta sina utvalda få ut sin rätt när de ropar till mig dag som natt? Vi går vidare i texten. Prövningar vi möta få och vi ofta ej förstå. Så är det för Jakob här också. Helt plötsligt så får han ett slag på höften. Och det är ju ingenting som man vill ha när man ska brottas. En halt höft. Jag ska fara och spela badminton ikväll. Och då är det absolut ingenting man vill ha. En höft som inte funkar när man ska liksom spela. Och ibland är det så där, när vi är i de där brottningskamperna, vi går in i ett förändringsarbete, jag vill en utveckling i mitt liv, jag vill en seger i mitt liv, jag vill komma vidare med någonting, jag vill bli en övervinnare över någonting, så kommer de där motgångarna som liksom vill trycka ner och som vill lägga börda på börda. Typiskt. Nu när jag skulle satsa. Typiskt nu när jag skulle liksom ge utav min tid eller mitt engagemang. Nu när jag liksom beslöt mig för. Och så kommer det här. Gud, han har kunnat slaga ut Jakob i första ronden. Gud, han har kunnat... Men det är som Gud på något sätt, när han vill att vi ska brottas, kommer ner på vår nivå. Han uppenbarar sig här i en människa. Så Gud liksom ger oss människor alltid en möjlighet att vinna seger i brottningskampen med honom. Gud vill aldrig slå ut oss, utan Gud vill att vi ska lära oss och få en erfarenhet, att vi ska få någonting i brottningskampen med honom. I den här brottningskampen så ser vi också den här förvandlande kraften som finns i att få brottas, men också ibland att det tar den där lilla tiden, därför att förvandling tar ofta lite tid. Och i Jakobs brottningskamp så ser vi liksom hur Gud kommer till Jakob och förvandlar honom, slipar honom. På vilket sätt? Jo, här i brottningskampen så ser vi att Jakob får en fråga. Vad är ditt namn? Varför är det viktigt i den här brottningskampen? Varför var det viktigt just här? Vad är ditt namn? Om jag spelar badminton liksom är mitt i en match och inte stannar jag väl upp och säger: du, vad var det du hette? Det är ju som ointressant liksom då, mitt i matchen, va? Eller har ni sett Skellefteå AIK när de möter Färjestad, så helt plötsligt så lyfter tränaren handen och säger: du, jag vill ta en timeout här. Och det jag vill göra under timeouten, det är att fråga: du, vad är det eran målvakt i Färjestad heter? Nej, det är ju en icke-fråga mitt i brottningskampen. Varför är den viktig här? Jo, därför att i den frågan så ligger Jakobs bekännelse. Här ligger hans syndabekännelse. För Jakobs brottningskamp handlar ju egentligen om hans egen synd som han känner att han bär mot sin bror. Hur han har lurat liksom av honom förstfödslorätten och arvet. Så när han frågar: vad är ditt namn? Jakob. Så erkänner han genom namnets betydelse att Jakob betyder bedragaren. Så när han svarar på frågan så säger han med andra ord: jag är bedragaren. Jag erkänner vem jag är. Och vet du, det är fantastiskt. Att ibland få erkänna sin synd inför Gud. Få erkänna vem jag egentligen är. Därför att han som så småningom ska välsigna ditt och mitt liv vet till fullo vem du och jag är. Orkar ni en liten story till? Låt oss säga. Hemma där vi bor. Så bor vi granne med ett äldre par som har en hund. Det är så långt är det sant. Låt oss säga, jag äger ingen. Nu tappar jag namn. Vad heter det här när man har, man skottar snö liksom. Maskin. Snöslunga, ja, förlåt. Ja. Alltså jag har aldrig i hela mitt liv ägt en snöslunga. Men han har en. Och nu den här dagen, låt oss säga, nu har det tömt en snökanon här över Ursviken. Och vi har fått liksom en halvmeter. Och det är liksom inte första halvmetern, utan det har ju kommit ganska mycket sen förut, eller hur? Så jag har nästan ingenstans att bli av med den där halvmetern. Så jag får en idé. Jag går och frågar om jag får låna hans snöslunga. Så jag går dit. Så när jag går dit så kommer hans hund emot mig, skällande. Och jag är lite halvskraj för hundar och sådär. Och när han liksom kommer mot mig så sparkar jag till den där hundtrasan. Så han flin, 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 far iväg. Och jag känner mig liksom, bra, där löste jag det bekymret. Och precis när jag tittar upp så får jag se att grannen står i fönstret. Och har sett allt det där. Tycker du att det är läge då att det första jag gör är att fråga grannen: kan jag få låna din snöslunga? Eller är det ett bra läge att förklara sig: du, jag ber så hemskt mycket om förlåtelse för att jag sparkade din hund så att han får en liksom, jag är så rädd. Så visst känns det som ett litet läge att på något sätt förklara sig eller be om förlåtelse innan jag kommer med min begäran. Ja, därför att han vet ju om vem jag är och vad mitt liv rymmer. Därför ibland i brottningskampen så är det så skönt att få komma med sin bekännelse och få säga sitt förlåt. Och Gud välsignar honom där. När han bekänner så kommer Guds välsignelse över honom. Och tänk att första Korinthierbrevet 14:12 talar om att vi har en Gud som vill välsigna oss i överflöd. Så att vår bägare flödar över. Tänk att vi har en sån rik Gud. Och vänner, så står det så här. Då såg han åter solen gå upp. Nu var brottningskampen över. Det mörka fick ge vika. Natten var slut, gryningen hade kommit. Solen lyste på nytt över hans liv. Och hela den där brottningskampen blev en erfarenhet och blev ett vittnesbörd. Därför att än idag så äter Israels barn inte höftsenan som ligger på höftleden. Det blev ett vittnesbörd för kommande generationer. Och jag älskar ju den här syster Marianne i den här församlingen. Därför att hon har så många fantastiska, härliga vittnesbörd att få ge vidare till nästa generation. Där hon vittnar om sin erfarenhet, sina brottningskamper med Gud. Men där hon har fått vara med och vunnit seger i förbönen och Guds ingripande. Och som gör att hon kan ge det vidare. Och dina barn kommer att berätta det vidare. Vet ni att mormor, hon var med om en gång. Och de barnen kommer att säga, vet ni att mormors mormor var med om en gång. Och vi kommer att säga 2000 år senare, vet ni att Jesus Kristus, vet ni att den blinde, vet ni att den lame, vet ni att synderskan fick sina liv förvandlade. Amen. Jesus, jag vill tacka dig för den här berättelsen som vi kan få hämta erfarenheter ifrån. Herre, du vet att våra liv också kan vara brottningskamper. Om vi inte är där nu så kanske vi är där imorgon. Och tack att vi kan få hämta lärdom ifrån den här texten in i våra liv. Tack att vi kan få ta löftena som finns och bära med oss dem, Jesus, och ha dem som en påminnelse i vår ryggsäck, Herre. Halleluja. Jag tackar dig för det. Jesus, hjälp oss att förstå att många gånger är det ensamt och det känns mörkt i våra brottningskamper. Men Jesus, tack att du har lovat, som vi hörde här i början, att du är med oss alla dagar, Jesus. Halleluja. Och du överger oss inte, Jesus. Och jag tackar dig för styrkan av att få vara med i en församlingsgemenskap. Att veta att jag brottas inte själv, även om jag gör det. Men så har jag ändå en publik. Jag har ändå en församling som hejar på mig. Som ropar och som beder och som uppmuntrar. Och som hjälper till med goda råd och massage och vad det än kan vara, Jesus. Jag tackar dig för det. Tack för styrkan i gemenskapen. Herre, så vill jag också be för mina vänner som lyssnar här idag. Tack att du vet, Jesus, om vi just nu är i den situationen att vi brottas med någonting. Framtidsfrågor, synd i våra liv, utvecklingsfrågor, Jesus, där vi känner egentligen borde jag skulle vilja, jag önskar att det såg lite annorlunda ut. Jesus, tack att du alltid vill att vi ska vinna seger i de brottningskamperna när vi strider mot dig, Jesus. När vi strider tillsammans med dig, Jesus. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen.